En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Å ena sidan så har man från tysk sida, de här officerarna, varit noga med att påpeka hur bra de här pansarvagnarna är. Samtidigt så är det ju tydligt att de här pansarvagnarna havererar ju totalt hela tiden. Jag upptäckte en liten intressant historia att 1943, alltså samma år som det här pågick, så skickade man 3 stycken finaste T-34-erna som man kunde producera. Skickade man dem till USA för att de skulle testas. Det var en del av det här Lend-Lease-avtalet. Och där framgick det ju att den här T-34 hade ju såna fruktansvärda brister. Att det var helt obegripligt att den ens fungerade överhuvudtaget.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Temat idag, avgörandet, det återkommer vi till här, på östfronten. Slaget vid Kursk, klassikern. Men vi kanske ska börja med att lite sätta in det här. Det är ju så här att vi har ju tappat faktiskt lite Stilla havet, Peter. Visst har vi gjort det här nu? Det måste vi återkomma till.
Ja, vad var det vi gjorde sist? Så var det Midway.
Ja, Midway, ja. Och sen har vi ju faktiskt pratat om Nordafrika och Sicilien. Och då kan man ju informera lyssnarna om att landstigningen på Sicilien, den äger rum precis samtidigt som det som vi ska ta upp idag, nämligen slaget vid Kursk. Men vi kanske ska grunda lite med situationen. Det pågår ju väldigt mycket 1943. Den föregående krigsvintern har ju tyskarna utstått nederlaget vid Stalingrad, eller hur? Och till följd av Stalingrad-nederlaget så flyttar ju Sovjetarmén fram sina positioner. Och tyskarna pressar just tillbaks. Och man hade ganska stora problem på tysk sida. Man får så småningom då stopp på den här motoffensiven och kan lite motanfalla. Och bland annat då slåss man ju om en väldigt aktuell stav, Charkov, där man ju utkämpar ett antal
Charkiv,
slag.
Jag, Charkiv, ja, ukrainska uttalet.
Och vi kommer nu att faktiskt till slut här egentligen, på slutet av den här berättelsen som vi ska ta idag, så är det ju så att vi är inne på nästan det fjärde slaget om Charkov.
Charkiv. Jag vet inte exakt, men jag tror att Charkov är nog den ryska stavningen i alla fall. Jag vet inte om man uttalar det, och Charkiv är nog den ukrainska.
Så det är ju alltså ett område som är högst aktuellt idag egentligen.
Ja.
Och då ska vi komma ihåg också att samtidigt med det här då 1943 så är ju tyskarna i en situation där man inte kan komma åt sina motståndare. Egentligen enda stället där man kan anfalla är egentligen på östfronten. Man kan inte komma åt britter och amerikaner och kanadensare och övriga motståndare egentligen någonstans. Man oroar sig för landstigningar. Man funderar på vad allierarnas nästa steg är. Är det på västkusten, kanalkusten som det kommer? Är det landstigning i Italien? Kanske det kommer en landstigning någonstans på Balkan? Kanske i södra Frankrike och så vidare. Så det funderar man kring. Det andra är ju att slaget om Atlanten, som ju anledning nog ha ett avsnitt på, pågår ju. Och det handlar ju helt enkelt om tonnage. Överföring av resurser från USA till Västeuropa.
Vi pratade väl lite grann om det där när vi pratade om Bismarck.
Det gjorde vi, men vi har anledning nog att komma tillbaka, skulle jag säga, och ta ett grepp omkring det här med hela ubåtskrigföring. Och det pågår och kulminerar ju under våren 43, så skulle man kunna uttrycka det. Sen har ju de allierade också inlett sin bomboffensiv, som också måste bli ett avsnitt bättre, eller hur?
Just det.
Så vi har många saker på gång, men nu ska vi fokusera på östfronten, och där ju läget är att man på tysk sida börjar planera för någon form av offensiv. Men man vet inte var. Och här finns det olika åsikter i de tyska överkommandorna. Och jag tycker att man skulle kunna ta upp en sak direkt som är lite spännande. Och den att på tysk sida, det är ju en diktatur. Man skulle kunna tycka att Hitler bestämde allting. Och så hade det varit. Och han tog ju gärna till sig också äran av de här stora inledande segrarna 1941. Och även sommaroffensiven 42 som gjorde att man nästan tog Kaukasien. Det som ju sen slutade med katastrofen i Stalingrad. Men efter Stalingrad så har Hitler någon form av lite sämre självförtroende som man kan uttrycka det. Och ger märkligt nog sina underlydande ganska fria händer.
Men jag kommer ihåg att vi avslutade med när vi pratade om Stalingrad så pratade vi ju rätt mycket om Charkiv och de förslagen som var där.
Ja.
Och en huvudsaklig poäng där minns jag, det var ju just det att Hitler faktiskt tillåter Manstein att göra en strategisk reträtt. Ja. Och det är första gången egentligen i det hela som han tillåts att backa. Så man kan ju redan där anar man ju att det är liksom, han har insett att det är någonting som har i grunden förändrats.
Ja, och att de här strategiska reträtterna också inleder till att man sen kan faktiskt motanfalla och få stopp på den här sovjetiska framtrycket. Men man låg relativt illa till då innan Manstein lyckas stabilisera den tyska östfronten. Bland annat så hade man ju en armégrupp nere på Krim som höll på att bli instängd.
Okay.
Eller nere i södra Kaukasien ska jag säga då, som man sen lyckas få över till Krim faktiskt. Som blir kvar och håller på att bli avskuren under von Klug. Men vi kan lämna det där och konstatera att längs då hela den här östfronten så är man ju organiserad i tre stora armékårer från norr då, norr, mitt och söder. Och söder, den södra armékåren då under Manstein är ju den som är starkast. Och så börjar man fundera nu i tyska ledningen, hur ska vi nu anfalla, var ska vi anfalla? Och här finns det några, tycker jag, generella skillnader och lite olika uppfattningar. Guderian, som vi ju känner, som så att säga pansargeniet, om man uttrycker sig så, han har blivit utsedd till att vara inspektor för pansarvapnet och egentligen ansvarig för att utveckla stridsvagnsdivisionerna och även se till att produktionen fungerar. Och där har man ju i pipen, som det heter, ett antal nya modeller av stridsvagnar. Vi återkommer väl till det där. Men Guderian, han tycker, kanske mot bakgrund just av det där, att han har ansvar för produktionen av stridsvagnar, han tycker att man ska helt avstå från anfall. Man ska helt enkelt invänta, inordna sig och stabilisera och skaffa kraft och istället vara mera beredd att, så att säga, slå tillbaks ryska anfall. Det är lite intressant. Men sen Erik von Manstein, som ju gärna bakom anfallet på Frankrike, som ju är chef då för armégrupp Syd. Han har ju en annan idé. Han lanserar och försöker få Hitler med på det här. Han kallar den här, vad ska vi kalla det för, operativa. Ja, det är väl en operativ sätt att hantera det ryska anfallet. Han säger Schlagen aus der Nachhand. Och det betyder i stort sett att man ska låta ryssarna anfalla. Och så att de här ryska tätförbanden får långa underhållslinjer. Och sen ska man motanfalla och inringa de här. Alltså en form av operativ lurendrejeri.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right.
The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag kan inte undgå att göra sådana liknelser med det som pågår i Ukraina just nu.
Ja.
Det är väl precis den här taktiken som den ukrainska försvarsmakten försöker med att de släpper in ryssarna.
Fast på lägre nivå, alltså på den taktiska nivån gör man ju det. Vi pratade ju om i Tjetjenien-avsnittet faktiskt, om hur tjetjenerna lurade ju in ryssarna i Grozny. Men då är det ju på taktisk nivå, alltså på allra lägsta nivå, då är det ju liksom plutoner, kompanier och bataljoner.
Här är det liksom,
det är på en operativ nivå. Man tänker sig att man låter ett antal ryska divisioner helt enkelt anfalla. Man låter dem komma ganska långt och sen klipper man, inringar dem och nedkämpar dem. Så det tycker jag är lite spännande. Men det här får nej från Hitler. Hitler är väldigt hård här. Han är inte beredd att tillåta det här. Och det handlar ju om att man ju då kommer att, framförallt så handlar det om den här fixeringen vid att inte släppa terräng. Så menar ju forskarna att det är det som ligger bakom Hitlers vägran. Utan istället blir det så att man tänker sig att efter de här operationerna i kölvattnet på Stalingrad, rysk offensiv, tyska motanfall som vi har varit inne på, så finns det en utbuktning, en rysk utbuktning kring då den här orten Kursk. Och det här är ju området norr om Charkiv,
ja.
Dagens Ukraina.
Det finns en stad som heter Bryansk också som är rätt central här. Och den har också varit på nyheterna nyligen att det har varit attacker mot ammunitions- och oljedepåer där. Så det ligger någonstans mellan Bryansk och Charkiv.
Ja, och det är precis i det här området där kriget förs idag. Det är nästan lite kusligt faktiskt att det är på det sättet. Och där bestämmer man sig för att den här utbuktningen ska vi eliminera med en klassisk kniptångsmanöver. Och man börjar nu aktivt på tysk sida att förbereda då dels då delar av den här armégrupp mitt, den 9:e armé, under en befälhavare som heter Model. Han ska anfalla så att säga från norr ner, ledd av pansarförband. Och sen söderifrån då den 4:e pansararmén under en befälhavare som heter Hot, som ju för övrigt var en av pansarkårsbefälhavarna när man besegrade Frankrike, som ju gick över floden Mös och så vidare då. Och sen har man en pansargrupp under en befälhavare som heter Kempf. Så här har vi de här tyska förbanden nu som ska sättas in. Och det kan man väl nämna här att i den 4:e pansararmén där så har vi också den här andra SS-pansarkåren. Där vi har de här SS-pansardivisionerna som är de bäst utrustade då. Men varför tar det nu sån tid att komma igång med det här anfallet? För det som rimligtvis borde ju vara bäst skulle ju vara att ganska tidigt. För vi har ju en sak på ryska fronten som vi har pratat om tidigare. Det är ju den här lervällingen.
Just det.
Ja. Mm. Och den kommer ju på våren och den kommer på hösten. Så ska man föra krig ska man ju göra det under sommarsäsongen. Så det tyskarna funderar på här nu, det är ska vi anfalla direkt? Eller ska vi invänta? Vadå? Jo, ska
nu vi pratar vi maj som är direkt.
Ja, precis. Direkt. Alltså när det har börjat torka upp.
Mm.
Anfallet kom ju sen att först komma i juli mot den här Kursk-fickan. Och problemet är ju det att väntar man längre, då förbereder sig ju ryssarna. Och ryssarna börjar ju nu åt sin sida ju att pumpa in förband i det här området och börja förbereda sig på det här anfallet. Och här tycker jag det är intressant också att diskutera lite den här ryska, sovjetiska ledningsstrukturen, att Stalin, han håller sig lite borta faktiskt. Han har också tappat, jag ska inte säga att likt Hitler, men han inser kanske att hans kompetens inte är den bästa, framförallt då faktiskt efter katastroferna i krigets inledning 1941. Men han låter ju faktiskt de här ryska generalen och fältmarskalken hållas här. Den här Vasiljevski och Sjukov då. Så det är de som planerar det här. Och de är också inne på att sätta igång en anfallsoperation. Men de är också samtidigt lite tvehågsna kring detta. Var ska de anfalla och så vidare?
Men har de inte, vet de inte allting? Alltså jag har fattat det som att de har väldigt god information.
De har väldigt bra information. Mm. Och det beror ju på att ryssarna får ju underrättelse från britterna framförallt. Och det tycker jag vi ska ta i ett särskilt avsnitt faktiskt. Så vi nöjer oss här med att konstatera att man får underrättelse. Dessutom finns det centralt placerade faktiskt spioner också.
Just det, men för det är det som jag har läst, att det har varit mycket prat om att partisaner egentligen på, alltså folk som har infiltrerat Jag antar ukrainare och ryssar som bor i området har rapporterat in till.
Liksom. Man upp. Men sen har man också centralt placerade spioner alltså i de tyska ledningsorganen.
Ja.
Så att IOKV till exempel då, som är liksom ledningsorganet, högkvarteret för den tyska Wehrmacht och armén. Då. Där har man god information. Och det här gör ju att nu börjar ryssarna att bygga upp. Och på stalinistiskt maner då så använder man ju hundratusentals civila som gräver, du vet, stridsvagnsgravar och hjälper till med fältbefästningar. Och man fullständigt liksom fyller hela det här området också med minor. Det är ganska spännande. Jag läste en uppgift att per så att säga aria-enhet här så är det fyra gånger så mycket minor, stridsvagnsminor, truppminor som under försvaret av Moskva. På vintern 1941. Så att man säger att det här fylls alltså med befästningar i djupa linjer, i flera parallella linjer, med fältbefästningar, med kulsprutenästen, med nedgrävda positioner för pansarvärnsvapen och så vidare som överträffar det man hade på västfronten.
Men alltså det får man ju att tänka på ett lustigt förhållande här nu, för att jag har tänkt mig hela tiden slaget om Kursk som ett slag där ingen av sidorna så att säga, har grävt ner sig. Men det är ju tydligt här och det du berättar också, det som jag läst från här. Att det blir ju mer som att tyskarna anfaller ju en befäst position egentligen.
Ja, de anfaller.
Och då fattar inte jag styrkeförhållanden, det känner man väl till sedan gammalt.
Ja.
Att det måste vara, att styrkeförhållanden måste vara tre gånger så stora minst egentligen för att kunna klara en sån situation.
Ja, i bebyggelse brukar man säga 6-1.
Ja.
Men 3-1 brukar man säga. Så det betyder kompani anfaller pluton så att säga. Bataljon anfaller kompani om man ska ta det lite enkelt. Ja. Så det är alldeles rätt. Och en sak som man kan fundera lite kring här är ju att så desto längre man väntar från tysk sida, desto mindre möjlighet har man ju att använda det man ju klart överlägsen på, nämligen rörlig krigföring. Så det gör ju att man kommer få anfalla in i ett område där ju motståndaren gör allt för att få ner hastigheten på motståndaren. För det inser ju ryssarna att vi kan inte möta tyskarna på öppen mark med pansar. Sen är det ju märkligt, håller jag med dig om, att det här framställs ju ofta som ett pansarslag. Vilket ju är. Det är ju ett pansarslag. Men det är i en terräng som är förberedd för försvar, för djupt försvar.
Ja, men precis.
Utan dess like, om man uttrycker det så. Så egentligen kan man ju fundera kring förståndet på den tyska sidan här, om man ska vara djupt kritisk. Och det är ju det också som är så att säga kontentan i den allomfattande kritiken i efterhand här, att man ju gör sig ju skyldig till ett misstag när man anfaller den här positionen. Så ska vi komma lite till förlustsiffrorna sen, och där kan vi ju notera att det kommer inte att bli någon liksom katastrof för tyskarna i den meningen att de förlorar så enorm mängd med folk som till exempel i samband med Stalingrad inringningen och så vidare. Men det är ju det här nu, och nu kommer vi in på det här som är så betydelsefullt, nämligen att tyskarna har mycket svårare att ersätta sina förluster, även om de är mindre. Men ryssarna får ju in massor med material, och här tycker jag vi ska prata lite stridsvagn nu, Peter. Vad säger du? Har du inte sett fram emot det här?
Nej, men ja, absolut, vi kan prata om det, för det är ju intressant, för här är ju ett slag som inte bara är känt som ett av världens största pansarslag, jag antar att det är.
Nej, och det är lite frågasätter jag ju lite bilden av den, för jag håller ju med om den å ena sidan, men den är ju ett pansarslag som ju ändå har den här avgörande, skulle jag vilja säga, dimensionen att ryssarna ju får ner hastigheten på det tyska pansaranfallet.
Mm.
Så att alla de här fördelarna som tyskarna har, de försvinner ju ganska snabbt här.
Tyska officerare har ju senare sagt då att en av anledningarna till att man förlorade, kanske inte bara i Kursk då, men överlag längs med hela östfronten, var den här fantastiska stridsvagnen T-34.
Ja, som är standardiserad och byggs i enorma mängder. Enkel att producera.
Ja. Är det världens bästa pansarvagn?
Nej, det vet jag inte riktigt. Det kan man ju alltid diskutera där. Den hade ju en i alla fall miss. Och den var ju att den här stackars stridsvagnsbefälhavaren måste ladda.
Just det.
Det brukar man lyfta fram som ett stort problem.
Nej, men vet du vad? Jag skulle vilja säga så här. Att det var en jävla skitvagn. Men det är som att svära, det är som att svära i kyrkan.
Ja, det där var lite farligt faktiskt.
Ja, precis.
För den har ju några saker. Ja. Det här sluttande frontpansar till exempel, som ju gör att den är svår att slå ut.
Som egentligen var en fransk uppfinning.
Ja, det vet jag. Men den har det. Och nu skulle jag väl kanske sätta ut taket och säga så här. Var inte västerländska uppfinningar egentligen? Sen ska man inte ta ifrån ryska ingenjörer också naturligtvis cred för att de skapar en stridsvagn som fungerar väldigt väl. Nej, framförallt precis. Det är enkelt att använda. Va?
Ja, alltså, för slå hål på några myter här nu, eller inte kanske slå hål på några myter så, men för att problematisera lite grann, och ni är ju duktiga på det här tycker jag. Men att man bygger ju ungefär 52 000 pansarfordon på den ryska sidan under förkrigstiden fram till andra världskriget.
Ja, 30-talet, ja. Det är, eller du tänker med andra världskriget?
Alltså det är, ja, med andra världskriget. Och det är ju en enorm mängd, siffra. Ja. Ja. Och förlustsiffrorna är ju runt 80%. Och det är det som är det lustiga. Å ena sidan så har man från tysk sida, de här officerarna, varit noga med att påpeka hur bra de här pansarvagnarna är. Samtidigt så är det ju tydligt att de här pansarvagnarna havererar ju totalt hela tiden. Jag upptäckte en liten intressant historia att 1943, alltså samma år som det här pågick, så skickade man 3 stycken finaste T-34-erna som man kunde producera. Skickade man dem till USA för att de skulle testas. Det var en del av det här Lend-Lease-avtalet. Just det. Mm. Det var inte bara saker som kom från USA till Sovjetunionen.
Men 3 stridsvagnar kom till USA.
Bland annat, och så var det sådana resurser, ja, och grejer. Och så testade man de här pansarvagnarna i USA, också i Storbritannien faktiskt. Och där framgick det ju att den här T-34 hade ju sådana fruktansvärda brister att det var helt obegripligt att den ens fungerade överhuvudtaget. Det här med tornet som du pratar om är ju en del, att man stoppar in en lite större 76 mm kanon, och det gjorde att omladdningsmekanismen tog mycket större plats i tornet.
Ja, man modifierade det sen.
Precis, och som gjorde att befälhavaren skulle både fungera som, ja, ha överblick och skjuta och ladda om. Så att man oerhört slö på att skjuta 3 skott i minuten ungefär.
Ja, ja.
Men det var bara ett litet problem. Det största problemet är det här förbannade luftfiltret. Har du hört talas om luftfiltret i T-34?
Jo,
nu blir det
jävligt
nördigt här, kan jag säga. Men det här är
men
kul.
Vi råkar loss
här lite. Ja, det här är kul. För att när den här producerades färdig så står det att den skulle kunna klara ungefär åka 1000 km innan den havererar. Men i praktiken så klarar de ungefär 200 km. Innan motorn skar sig. Och det var för att man hade ett luftfilter som var genomsläppligt till 20%. Så 20% av alla partiklar åkte rakt in i motorn bara. Så motorerna skar sig precis hela tiden. Så överlevnaden på en T-34, det var 1-3 slag, max 20 km i terräng. Sen havererar de.
Men då kommer jag kontra här. Vad spelar det för roll? Om den ändå är relativt enkel att använda. Och den finns i
precis, och det är det som är så jävla ironiskt. Ja. För de gör massvis med intressanta innovationer i själva produktionsprocessen. Och egentligen det som är stor innovation är att man har en slags automatsvetsning när man bygger ihop den här vagnen. Som gör att det är mycket lättare att producera den. Och det är en av orsakerna till att man klarar av att producera så fruktansvärt mycket pansarvagnar.
Men då måste jag
Kontra.
Det är ju så här, va? Först ska jag bara säga att det här Lend-Lease också som du nämnde bör ju förklaras. Och det är ju så att det pumpas ju in massor med material från västmakten. Och i efterhand kan man väl säga någon form av efter sovjetisk propaganda som man vill tona ner det där. Men det är ju så här att amerikanare och britter och kanadensare förser ju den sovjetiska krigsmakten framförallt med lastbilar. Den hade inte varit så rörlig som den är. Och vi pratar inte 1000 lastbilar, vi pratar 10 000-tals lastbilar. 100 000-tals som pumpas in. Och vi pratar också om en hel del krigsmaterial och faktiskt en tredjedel av alla explosiva ämnen som den ryska armén använder. Så det betyder ju att den här livlinan inför Murmansk framförallt får ju oerhört betydelsefull. Va? Men det är ju så att med bland här, och nu kommer kontringen som det här. Man har ju faktiskt en amerikansk vagn som man skickar. Och som finns med vid Kursk faktiskt också. M3 Lee. Och den var inte svetsad. Det var därför jag ville ta upp det här. Utan den var ju fortfarande nitad. Så det som hände var att vi träff, då slog ju nitarna lös och blev ju projektiler inne i stridsvagnen mot besättningen. Så det tycker jag är lite intressant. Så du har alldeles rätt i att den här svetsningen var ju en sak som både tyskar och ryssar hade börjat använda. Man kan väl komplettera bilden, va? Att ryssarna har ju dels den här, som du säger, sin standardstridsvagn. Sen har man ju en tyngre också. En tyngre stridsvagn som ju finns
KV.
Ja, precis. KV-1. Mm. Alltså.
Den verkar ha fungerat bättre, för den testade man samtidigt. Och det upptäckte man att den hade egentligen, den var mer robust. Men det finns en massa andra saker med de här också. Att utgångshastigheten på kanonerna var tydligen inte så bra som man hade hoppats på. Egentligen var Sherman-vagnen överglänst ju T-34 på alla sätt. Ja. Men det är som den slutgiltiga analysen som är så jävla intressant. Det finns många aspekter här. Vi ska prata om växlingen också, så det är jävligt kul. Alltså. Men den slutgiltiga analysen från amerikanernas sida är att den här vagnen T-34, den är tillräckligt primitiv. Så ryska, de sovjetiska soldaterna ska klara av att hantera den. Den är så pass primitiv i sin utformning och den är så pass lätt att producera att egentligen vem som helst kan hoppa in i den och köra den. Med stora svårigheter förstås. För att det är inte lätt. Varje gång man ska svänga den här så måste man bromsa upp den för den har inget vanligt liksom, styrsystem. Växlingen, man har ingen sån här lameller.
Ja, just det. Så man lyssnar och så lägger man i...
Exakt. Och detta gjorde att, det gjorde att växlarna liksom maldes kugghjulen i växlarna och maldes ner omgående. Och du behövde sånt tryck så att du behövde fyra händer för att kunna göra en växling.
Det här vet ju alla lyssnare som har haft problem med lamellen på bilen. Ja. Man måste lyssna på varvtalet.
Ja. Men du... Och då var de tvungna att liksom... Då fick de alla fyra och så bara hugga till. Det krävdes ungefär 100 kilos tryck för att gå från andra växlar.
Men du Peter, nu ska jag lite...
Ja, nu går jag lösa.
Jag vet det, men nu ska jag lite... Ja. Lite göra dig ledsen här. Det är så här, det spelar ingen roll hur usel den var. De hade enormt många, den var enkel att använda och den var. Framförallt så var den ju ett formidabelt motståndare för de stridsvagnar som ju tyskarna har inledningsvis då.
Och det är ju tack vare den här 76 mm kanonen som sen blir uppdaterad.
Ja, precis. Men man kan ju säga då att det tyskarna gör inför Kursk, det är att man för in nya stridsvagnsmodeller. Pantern som producerar till större antal, som ju har en kanon som ju slår igenom T-34 och Tigern, den formidabla Tigern med sin 88 mm centimeters kanon.
Är det den som kallas Kungstigern också eller är det den som är eller Tiger 2 som
det, är? Det är Tiger 2, men det här är Tiger 1 som man har och de här två modellerna tillförs förbanden men inte i tillräcklig utsträckning. Pantern kommer ju sen att vara en formidabelt bra tysk stridsvagn. Den är meningen att det ska bli liksom en standardvagn och till det här har man ju då den Panzerkampfwagen 4 som ändå är hyfsad, men den är ju mera på nivå då med T-34 skulle man kunna uttrycka det då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det intressanta med Tigerstridsvagnen, den är ju helt otrolig naturligtvis, va? Den stridsvagnen. Men de har ju för få. Och den samlar de i såna här, vad ska vi säga, lite stötbataljoner. Så den blir inte som att den ska ut på man uttrycker sig som på divisionen allmänt. Utan den samlar man ha för genombrott och vid speciella tillfällen, det är viktigt att säga då. Medan Pantern skulle bli då mer en standardvagn då. Men nu till det du sa, ja, det är klart att det är på det sättet. Alltså stridsvagnsförlusterna på den ryska sidan, vi ska exercera lite förlustsiffror här sen, vilket är egentligen omöjlighet för ingen vet ju egentligen någonting. Så det är ju helt klart. Det är ju flera gånger om fler stridsvagnar som ju förstörs på den sovjetiska sidan än på den tyska sidan. Men det är egentligen inte så intressant av den enkla anledningen att det är ju kvantitet här som i slutändan ju faktiskt fäller.
Det är det som gör...
Ja.
Och då kan man väl säga så här då, att det som de vinner med, och det är ju intressant, jag läste någon formulering där, att, att det man slåss mot är liksom hela den sovjetiska befolkningen som lyckas samla ihop den här industriella förmågan och producera. Och tack vare de här ingenjörerna som du sa här och deras produktionsförhållanden som de lyckas jobba fram, så kan man ha liksom, man kan ha kvinnor, man kan ha invalider och gamlingar att, att sköta själva industrin. Det behövs ingen, ingen överdrivet avancerad, kvalificerad arbetskraft. Nej,
för här skulle jag vilja lyfta in en sak till faktiskt som jag tycker, om vi ska ta helheten här, som har ändå konsekvenser för det vi pratar om, det är liksom det specifika enskilda på slagfältet där på plats vid Kursk. Den är ju att man i Tyskland uttalar man ju vilja om det totala kriget. Det är ju Goebbels sätt att nu vinna kriget. Men det är ju så att man i Tyskland ju väldigt liten utsträckning mobiliserar hela befolkningen. Man tar ju inte in kvinnorna i industrin alls på det sätt som man jobbar med. Och precis som du säger, i Ryssland mobiliserar man ju samhället på ett annat sätt. Så även om Albert Speer är väldigt skicklig på att sätta igång kugghjulen, man brukar ju säga att hans inträde som krigsrustningsminister förlänger kriget med ett år, brukar man ju säga. Och han är ju precis inkommit ju in vid det här tillfället nu. Och att även faktiskt Guderian är väldigt duktig på att trycka fram nya stridsvagnar, så räcker inte detta. Dessutom är det så här, nu har ju du pratat illa om T-34. Den här Panther-stridsvagnen har ju också problem. Därför den skickas ut på förbanden, sen inser man att det finns, du vet...
En läsande formulering om att den är undercooked. Alltså den var...
Ja, den var inte klar. Va? Så de fick skicka tillbaka den och ställa till rätta en del saker i konstruktionen och så vidare. Och sen kommer den ut på förbandet. Så att hela tiden under kursklagen så har man ju förluster på den här Panther-stridsvagnen som inte handlar om att den går på miner eller blir bekämpad, utan att den stannar, den havererar. Därför den har barnsjukdomar. Så att man måste ju tänka på också här att här sätts alltså stridsvagnsbesättningar också i en stridsvagn som de inte riktigt har hunnit öva med. Det är viktigt, som inte har varit som man inte har erfarenhet av också. Och det måste ju vara en nackdel, även om stridsvagnarna prestandamässigt är bättre än motståndare än stridsvagnar.
Ja, men Ferdinand-vagnen då?
Ja,
det är också.
Tack.
Varför har de inte liksom ett närskydd på den? Varför har de inga...
Nej, men nu måste vi, det här med Ferdinand, det är så här nämligen att den här Porsche-industrin, företaget, får ju, de tävlar ju om att få bygga chassit till Tigerstridsvagnen. Väldigt nördigt nu. Men det blir inte så. De förlorar ju upphandlingen, så att säga. Va? Istället så bygger man på det här chassit som var meningen till Tigerstridsvagnen. Bygger man den här Ferdinand pansarvärnskanonen egentligen. Eller jaktpansarstridsvagnen. Va? Och den är ju precis som du säger. Den är ju formidabel naturligtvis. Den skjuter ju igenom allt som ryssarna har. Men den har ett väldigt dåligt närskydd som du säger. Och den blir ju ett väldigt lätt byte. Va? Den är väldigt tung. Och kör ju ofta fast, alltså rent bokstavligen. Faktiskt.
Och det de gör, de springer fram med ja, minor och de springer fram med sprängladdningar och granater.
Men det här slaget nu då, Kursta, det här, och då kan man ju säga att skälet då till att det här tar väldigt lång tid. Det skjuts upp och det skjuts upp och det skjuts upp. Och uppenbarligen har man kalla fötter. De här befälhavarna, Model och Hot, de säger så här, vi kan inte anfalla förrän vi får mer att förstärka och så vidare och så vidare. Hitler får kalla fötter, Manstein får kalla fötter. Och till slut... så ändå tvingar man fram det här anfallet som sätts igång då den 5 juli. Och det övertag man har, vi har pratat om rörligheten, det är en annan sak som man har som övertag på grund av sin högkvalitativa utrustning på den tyska sidan, det är att man har avståndet. Så det gäller ju då för ryssarna att komma in på livet, komma nära tyskarna direkt, för då har man en chans som du är inne på här. Du pratar om att komma nära de här Ferdinand-stridsvagnarna. Och det man kan säga så här, att trots att tyskarna ju bryter igenom, både i norr och i söder, det gör man. Man tar sig igenom stora delar av de ryska fältbefästningarna och de här försvarslinjerna, så kör man till slut fast och ryssarna kan motanfalla. Och när så att säga den här möjligheten till manövrar och det här avståndet minskar, ja, då blir striden en helt annan. Den kan inte tyskarna längre vinna för att de har mindre resurser, de har mindre stridsvagnar, mindre folk helt enkelt. När det blir det här utnötningsköttandet.
Ja, men då precis. Då kan jag tänka mig också att T-34 också spelar en betydligt större roll eftersom den kunde aldrig nå de här topphastigheterna som de snackar om. Att den blev otroligt slö för man kunde bara köpa andra växeln. Men i ett sånt läge när det bara handlar om eldkraft, liksom, att kunna pumpa fram tillräckligt många pansarvagnar. Då kan ju den här kvantiteten verkligen komma till sin rätta.
Ja.
Och då räckte det bara med att, jag vet att man har hört mycket historier också om att de har slut på bränsle och framförallt är det oljan. Den krävdes otroligt mycket olja för att underhålla den där, för att hålla motorn igång. Och det var mycket större brist än själva dieseln som man behövde till motorn. Så många av dem där var ju i princip stationära. Så de står bara.
Ja, precis. Och det typiska är ju att tigerstridsvagnen vid många tillfällen, den står ju stilla och skjuter prick. Och det går bra så länge avståndet är lagom. Men sen, när ryssarna kommer närmare, det blir ett större problem. Det finns ju många som har räknat lite på de här, vad ska vi säga, proportionerna här. Och man räknar ju med att Sovjetarmén har ungefär dubbelt så många stridsvagnar, finns det sådana uppgifter på. Skillnaden när det gäller artilleri är 4-1 till Sovjets fördel. Och när det gäller manskap då ungefär
4-1 artilleri.
Nästan 3-1, ja. Så det gör ju att ryssarna har ju också ett enormt artilleriövertag. Sen är det inte säkert att de förmår använda det i alla fall. Därför att det krävs ju att man leder rätt också. Leder effektivt. Men här har vi ungefär styrkeförhållandena. Så att du är ju inne på de här proportionerna 3-1. De föreligger ju egentligen inte. Jag ska inte säga att det är en slavisk regel.
Men det låter nästan som att det är tvärtom.
Ja, faktiskt. Så att hela det här egentligen för mig, Kursk-slaget, framstår för mig egentligen som ganska märkligt egentligen. Jag tror att det framtvingar. Man måste anfalla någonstans. Var ska vi anfalla? Det här verkar vara operativt genialt att ta den här utbuktningen. Vi använder de delar av armén på östfronten som har de största resurserna. Vi kan inte göra något anfall i norr, för norra armégruppen är för svag. Vi använder mitt och vi använder syd som är den starkaste. Och vi försöker också försvara de här områdena. För det tycker jag också är viktigt att föra in här. Att det är ju viktiga områden det här. För matproduktionen till exempel i Ukraina, det är ju därför Sovjet gärna vill återta de här områdena. Och man drömmer ju fortfarande på tysk sida om att kunna återuppta offensiven mot Kaukasien och ta de här oljefälten. Så att det ligger också där i bakgrunden. Vi har inte pratat så mycket om luftkriget heller. Där visar det sig att Sovjet nog för första gången börjar lite på allvar matcha tyskarna.
Ja,
faktiskt.
Precis. Ja. Att de har mycket skenmål och så.
Ja, och att de också börjar ha flygmateriel och kvantitet. Och det är också någonting som är viktigt. Man kan väl säga så här, för att liksom avrunda det här lite operativa nu, som det heter då, att det kör fast anfallet från norr och det kör fast från söder. Och det utkämpas då det som man brukar kalla för det här klassiska pansarslaget då, vid Prochorovska. Jag tror det uttalas så. Prochorovska. Som man ju ofta brukar säga att det är då den 12 juli att utkämpas en dag. Det där brukar historikerna då vilja nyansera lite. Det kanske är en serie av operationer. Men där möts då välja koncentrationen av pansar. Och det blir ett sånt där rekonterslag som det heter. Det vill säga att båda sidor på väg framåt så möts man. Ja. Det är en ganska intressant situation militärt. Att båda är under anfall.
Vilken slakt.
Ja, vilken slakt. Och där går ju oerhört många stridsvagnar åt på båda sidor. Där avrundas och startas upp. Och sen följer egentligen det här operationscitadell som det heter på tysk sida, den är ju liksom därmed avrundad och avblåses faktiskt. Det är första gången som faktiskt Hitler avblåser liksom en offensiv, och man inser på tysk sida, man tror dagarna tidigare 12 juli att man ska kunna genomföra det här genombrottet och nå varandra så här, från norr och söder, men man inser att man kan inte fullfölja. Och då sätter ryssarna igång då motoffensiv, för de är förberedda på det, och trycker då tillbaks tyskarna i norr och i söder. Och precis där som vi var inne i inledningen här, man återtar Charkiv. Det är viktigt, ja. Det så kallade fjärde slaget om Charkiv, beroende på hur man räknar. Och kommer sen att behålla det, så att säga, ha kontroll över det resten av kriget. Så det betyder att man återtar då viktiga delar av Ukraina. Faktiskt.
Jag kan säga också att för den som är intresserad av det industriella perspektivet så är Charkiv den stora industriproben, ja, här. Många av T-34 producerades där innan.
Just det, innan produktionen flyttas till
Uralbergen. Ja, den flyttas till Uralbergen sen. Men T-34 har sitt ursprung i just Charkiv. Och likadant i Stalingrad också. Den beryktade traktorfabriken i Stalingrad är ju en, producerade upp 40% av de här innan slaget.
Och man kan väl säga så här att det är två stycken sådana här motoffensiver då. Den ena kallar man då för Kutuzov i norr, och sen den här som man kallar för Romantsev i söder. Och den avrundas då, så att när vi slutar egentligen den här historien, den som inleds då i början på juli, den avrundas då den 23 augusti då man då återtar då, får kontroll över det här området och avrundar sin motoffensiv. Och en sak som jag tycker är spännande här är att man börjar skjuta salut i Moskva för varje stad man återtar. Det är lite spännande. Så för varje stad man återtar så börjar man skjuta salut. Och det börjar man just nu i den här tiden. För nu inser man ju att man är på något sätt på väg att vända det här kriget. Och vad är summeringen här nu då? Jo, den är ju det att Sovjet och ryska sidan för första gången lyckas stoppa upp och vinna en sommarkampanj, för det har man inte gjort tidigare. Och man inser en sak, här kommer, och det är därför man nog kan påstå att det här mer egentligen är vändpunkten än Stalingrad. Stalingrad har mycket av symbolik omkring sig. Men här egentligen så väger det ju över industriellt, var så väldigt tydligt, till ryssarna. De har mer resurser helt enkelt, och tyskarna kan inte...
De kan inte matcha
det. De kan inte matcha det här, så det är ju liksom så att säga slutkontentan av slaget vid Kursk.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Ska vi ha lite sån här förlustexercis här?
Ja, men visst.
Ja, nu har
jag
vi
tycker att
vi
mycket... kan jämföra sig också med dagens Ukraina. För det
ja,
finns
ju... och det är nu ja. Väldigt svårt med de här förlustsiffrorna. Det finns många forskare som har diskuterat de här siffrorna. Jag skulle faktiskt vilja, om man vill läsa om slaget för kurs, har man ju väldigt stor användning för den här boken, eller behållningen av den här boken, om Anders Franksson och Niklas Zetterling, som är ju oerhört detaljerad. Men som också reder ut alla de här sakerna kring slaget för kurs. Så jag rekommenderar den. En väldigt bra bok på svenska för den som är intresserad. Och det är väldigt svårt att komma åt de här förlusterna egentligen. Och vad menar vi? Menar vi operation Citadel och slaget för kurs? Eller menar vi också, räknar vi också in de här ryska motoffensiverna norr om Kursfickan och söder? Så det beror lite på här. Men det som är intressant i alla fall, tycker jag, konstatera och summera, det är väl egentligen proportionerna lite mellan förlusten. På den tyska sidan så räknar man med att man kanske förlorar ungefär 300 stridsvagnar helt utslagna. Och sen har man dessutom naturligtvis ett antal som är förstörda, ungefär 1600 stridsfordon som man då får förstörda, och en del kan säkert av dem lagas. Tittar man då på den ryska sidan då, så räknar man, och det här är jättesvårt för det finns olika arkiv och olika statistik naturligtvis, men mellan tummen och pekfingret så kan man ju räkna med att ryssarna förlorar någonstans mellan 1600 och nästan 2000 stridsfordon. Och det är ju ganska stora skillnader här, eller hur va?
Ja, det är helt...
Och tittar man på förlusterna i män då, så räknar man ju med att förlusterna sammanlagt då på den tyska sidan med stupade fångar och sårade, drygt 50 000. På den ryska sidan upp emot 180 000.
Oj. Så här,
ja. Och hur många stupar här, hur många dör då? Det är jättesvårt att räkna samman det här. Och väldigt svårt att komma åt. Ska man räkna ihop alltihopa så blir det ju förfärande siffror. Det är egentligen ganska svårt att få något grepp. Många som egentligen i verkligheten dör, hur många som skadas. Men där ungefär ligger så att säga mellan tummen och pekfingret de här förlustsiffrorna. Ganska stora siffror ändå. Men egentligen, om man tittar specifikt på slaget vid Kursk då, den här operation Citadel, så är det inte så att de är så fruktansvärda egentligen, förlusterna.
Nej.
Inte sett som en
inte
helhet från hela östfronten.
Nej,
det är bara några procent av det man förlorar. Och det är lite spännande. Så att det handlar alltså egentligen inte om hur stora förlusterna är i absoluta tal, utan det är relativt om man kan återskapa dem. Mycket stridsvagnar man kan återproducera. Det är ju det som är så att säga den svåra saken här. Utökar man då de här förlustsiffrorna och man räknar in de här operationerna som följer lite mer helheten, ja, då kommer förlustsiffran upp i 160 000 ungefär på tysk sida. Medan står på rysk sida på 250 000. Och sen kan man till det då lägga säkert 600 000 sovjetiska soldater som blir skadade och så vidare och så vidare och så vidare. Och siffrorna är väldigt, väldigt otydliga och väldigt svåra att tolka.
Men
vilka siffror alltså. Och, och sen lite på hur man räknar med då. Men poängen här egentligen är att förlustsiffrorna är inte problemet, utan det är att vändpunkten, att Kursk blir vändpunkten, är därför att Tyskland efter detta inte längre har resurser att stå emot Röda armén, att Röda armén nu pumpar in. En annan sak som jag tycker är intressant faktiskt, det är ju att man på tysk sida så underskattar man motståndarna. Man har naturligtvis en hel del underrättelse om de här, att de håller på att bygga ut de här försvarssystemen i Kursk och så vidare, och det är därför det är ofattbart att man anfaller där, skulle man kunna tycka. Men man underskattar storleken på den sovjetiska armén. Det intressanta är att ryssarna överskattar tyskarna.
Det här känner vi igen.
Det är lite intressant.
Ja, men kommer du ihåg, det var precis samma situation under Kuwaitkriget med Saddam och amerikanerna på sin sida. Att man,
ryssarna tror faktiskt att det är 5,3 miljoner man på östfronten. Men det är bara 3,1 miljoner tyska. Det är lite, tycker jag, lite spännande. Nu är det ganska intressant att det är väl så att säga bra att
men
överskatta snarare.
Kan vi inte rulla tillbaka till slaget om Kiev? För jag tycker att det är intressant. För att det är så jäkla många pansarfordon som blir utslagna. Det är ju nyligen avslutat nu, va?
Ja, nu tänker ni Ukraina
idag.
Ja,
det som pågår under 2022. Och där, för det är ju en del som pekat på det där, att förlustsiffrorna i pansarfordon börjar närma sig slaget om Kursk. Men vi vet ju inte riktigt än där. Alltså, hur mycket som förloras på den ukrainska sidan. Men på den ryska sidan är det ju upp mot 700-800 pansarfordon. Då är inte bara stridsvagnar medräknade där. Men det är ju helt andra typer av förlustsiffror i manfolk också. Det går inte ens att jämföra egentligen med mängden. Nej. Men där är det återigen den här frågan nu då, hur mycket, och det spekuleras ju om detta hela tiden i media, om kan Ryssland klara av att fylla igen de här bataljonsstridsgrupperna igen efter alla de här förlusterna.
Samma problem.
Så det är precis samma problem och från västs sida fyller man i alla hålen på Ukraina.
Att krig också handlar väldigt mycket om kvantitet, kan man ju konstatera. Ja. Jag tycker lite
och förmågan att liksom återskapa den här förlorade resurserna som hela tiden...
Ja. Och sen är det så intressant, tycker jag också, man jämför med utgångsläget då, där man kan liksom säga att tyskarna har väl ungefär nästan 800 000 man i den här operation Citadel, om man räknar in de två kilarna som anfaller och också de förband som ju liksom håller ställningarna mellan de här två anfallskilarna då. På ryska sidan finns det 1,9, kanske 2 miljoner man. Nästan 3 000 stridsvagnar på tysk sida. Ryssarna har drygt 5 000, om nu de här siffrorna stämmer då. Det är ganska intressant. Det är klart att förlusterna blir större. Det är ju helt uppenbart att ryssarna jobbar mycket med kvantitet.
Nu fick jag en tanke här. En spaning framåt. Mm. Tror du massarmén kommer tillbaka?
Jaha, du tänker... Ja, för det här är ju massarmén naturligtvis. Ja, det är frågan. Vi har ju haft en period nu när vi har haft yrkesarméer i Europa.
Och det är ju det som slår sig i Ukraina. Väldigt mycket det som vi ser i kriget vi ser nu också.
Nu får jag komma med tips här. Så, och vet du, det intressanta var att efter Napoleonkrigen faktiskt, då man ju hade värnplikts och massarméer, då gick man ju över till, i många länder faktiskt, yrkesarméer. Men det var också politiska orsaker. Man ville inte ha folket i vapen. Man var rädd att de skulle göra uppror. Men jag tror att vi kommer att återgå till värnpliktsarméerna. Men jag tror det kommer finnas kvar yrkesarméer.
Mm. Men det har det väl alltid gjort också?
Ja, det har det väl alltid gjort. Men jag tror att vi kommer att återgå till större arméer, helt klart. Finland har ju till exempel. Kanske är fel att prata om massarmé, men de har ju en reservistarmé. Men ska man utkämpa den här typen av slag som Kursk, vad pratar vi om? 800 000 tyska soldater.
Ja, jag menar det. De här siffrorna går ju, när man jämför dem med dagens läge, så känns det som helt barocka. Vilka mängder, liksom. Vilken logistik, vilken så mycket olja och bensin och mat som ska införa och underhålla den här apparaten.
Mm. Man då
helt
säger,
otroligt. Ja. Och samordningen också, att få de här, det vet jag nog att jag läst om T-34 också, att deras radioutrustning var helt en katastrof.
Men,
liksom.
Men om vi säger att de här flussiffrorna på sovjetisk sida, att de skulle kunna uppgå till att man förlorar alltså 2000 stridsvagnar. Så om du skulle ställa upp dem på ett fält, det är en enorm mängd.
Tänk så mycket stål.
Ja. Ofta har man ju ett stridsrop på sovjetisk sida. Det tycker jag blir en bra avrundning här faktiskt. Stål, stål, stål. Det är ganska fantastiskt.
Ja.
Därför att det här på något sätt är ju det här Kursk-slaget blir ju på något sätt när de här pansararméerna möts här. Det blir ju stål mot stål.
Och Stalin har tagit sitt namn.
Ger dem stål, stål, stål. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Det blir en bra avrundning.
Ja, det blir en bra avrundning. Vi stannar där.
Vi stannar där och vi återkommer. Vi har skissat några teman här som kommer och vi måste lyfta in Stilla havet så småningom. Slaget vid Kursk. Sannolikt nog det som är vändpunkten på östfronten i större utsträckning än Stalingrad.
Och jag kan säga så här att näst på tur kommer krigsbrott också.
Just det.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.